Då har Hockeystudions podd tagits ner till Malmö och vi levererar en specialpodd om Malmö och förutsättningarna den här säsongen. Det är jag, Hans Abrahamsson, som deltar och vi är även med oss gästen Robert Burra Burakovsky. Ljudet blev inte klockrent och det är bara att beklaga. Hoppas att ni får någon typ av njutning av avsnittet. Ja, men då drar vi igång här. Jättekul att små har kommit hit för att lyssna på oss. Och vilka är vi då? Vi är Hockeystudion och vi kommer från Sportbladet i Stockholm. Vi försöker varje vecka göra en podd i vår studio i Stockholm. Sen försöker vi vara ute i de olika SHL-arenorna och träffa folk och göra så lite specialpoddar. Och idag har turen eller oturen, om man ska säga, kommit till Malmö. Och Abris, välkommen!
Ja, tack så mycket. Hans Abrahamsson heter jag och det är Thomas Roos som står där. Och vi har ju en väldigt eminent fin gäst med oss idag också.
Jag behöver knappt presentera dig. Robert Burakovsky. Burra, vad är ditt bästa Malmö-minne?
Ja, det finns ju egentligen bara ett. Först SM-guldet. Det intresset som var i stan var helt sjukt. Vi hade turen på den tiden att Malmö FF inte var i allsvenskan. De hade ramlat ner då. Så att vi var kungarna i stan då. Så att då var det bara hockey som gällde.
Vad var det som gjorde det laget så bra? Det var ju, Percy hade ju en fantastisk, underbar plånbok. Han värvade precis vad han ville. Men vad hände i omklädningsrummet som gjorde att ni kunde gå hela vägen?
Men för det första, som du sa, hade vi Percy som var nästan lika tokig som vi hockeyspelare. Vi hade ett gemenskap och ett kamratskap utav det vanliga. Vi var otroligt duktiga spelare på varje position. Från målvakt till de som spelade tredje och fjärde kedjan. Vi höll ihop i allt och vi hade en gång en lista vi skulle sätta upp i omklädningsrummet. De tre bästa grejerna. Det var faktiskt, golf kom först. Sen faktiskt kom brudar och ute och sen kom hockey på trean. Det var kanske det som gjorde att vi lyckades. Och sen hade vi faktiskt en tränare, Timo, då, som han blandade sig inte så mycket. Vi hade liksom nästan aldrig genomgång att vi skulle spela C eller vi skulle spela så. Att varje femma hade liksom sin egen, sitt eget spel. Han var smart på det viset. Han var äckligt disciplinerad, som han sa.
Men när du pratar om Percy, vad är ditt bästa Percy-minne eller bästa Percy-story som du drar för polarna när ni ska ut och käka?
Nej, men man får lite vara så här lite försiktig, men många gånger så var det liksom när man sa liksom att han saknade det här på söndag och åka till polishuset ibland och hämta ut någon sådär. Det kommer man sakna ibland. Så vi var lite tokiga, men vi hade så roligt och det spelar ingen roll om vi hade 10 fel så Persson ställde ändå på oss till 110. Ja, det var det. Och han hade alltid någonting på grej som vi skulle göra eller något sånt där. Så att han gjorde faktiskt så att vi kunde leva det livet som vi hade på den tiden.
Vi ska prata lite om Malmö Red Hawks idag. Hur ofta går på matcherna?
Inte så ofta. Jag blir inbjuden ibland lite på såna här grejer och sen går jag ibland med kompisar och sådär. Så det kan bli väl en 10, 11, 12 matcher. Nu ska man inte vara så här kaxig sådär, men jag sitter uppe varje natt och kollar på NHL ju, på Washington och när man ser den hockeyn och sen får kolla på den här så måste jag säga att det är inte så roligt.
Nej, du menar att det är en bättre produkt på andra sidan?
Det är det ju. Det är, absolut är det så. Men jag tycker inte hockeyn är så där himla rolig emellanåt när man ser det. Jag tycker det är liksom ingen fantasi bakom. Det är full fart tycker jag. Liksom, och det ska gå fort och det ska göra ont. Om man inte tacklar en kille och han inte ligger kvar och det gör ont så har det inte varit någon bra tackling. Jag, jag saknar det här, en kille som kan liksom bromsa upp, kolla upp, var har man sina medspelare och sådär. Jag tycker det är för mycket tuta och köra.
Kan vi ändra någonting i regelverket för att få en roligare hockey här hemma?
Alltså när man träffar rätt många gamla kompisar, inte bara Malmö utan när jag spelar här i Elitsen, som det heter på den tiden, så när man träffar Djurgårdsspelare eller Luleåspelare och sånt, vi är jävligt goda kompisar fortfarande, alla de här gamla lirarna, så när man träffar dem så sätter man sig och pratar och alla är lite överens, de jag har pratat med eller vi tycker att det ska vara roligt att prova en säsong med lite mindre rinkar och se om det blir ett annorlunda spel. För man känner ändå att publiken har ju börjat svika lite. Så varför inte prova något nytt?
Vad säger du om det förslaget, Abis?
Ja, det där har ju diskuterats. Jag tror ju att det blir svårt oavsett. Vi är inne på att kvaliteten har ju sjunkit väldigt mycket i och med att vi har tappat så enormt mycket spelare till utlandet. Jag menar, på Burakovskis tid var det kanske 10 spelare som spelade NHL och nu är det, räknar vi in Schweiz och KL nu, så är vi uppe i kanske 200 svenska spelare. Så att, plus att farten då har skruvats upp sedan den har gjort. Så att de två faktorerna har bidragit till att det har blivit mer stereotypt och mer monotont spel, tycker jag. Och jag vet inte om man löser det riktigt med mindre rinka. Samtidigt så man ska bli inte vara rädd för att prova saker heller. Och det är ju aktuellt. Man diskuterar ju det även på internationella förbundsnivån där om att man ska minska rinkarna till VM i Finland, tror jag det är. Om 3-4 år eller något sånt. Så att ja, det kan vara en idé, men jag tror inte att det löser hela problematiken, utan vi lär nog försöka tänka hockeyn lite annorlunda också. Nu är det väldigt mycket blad mot puck och backcheck och alla ska jobba lika och även skyttekungarna måste backchecka hem och sådär, och då är det tufft, tror jag, att skapa så himla mycket framåt också.
Vad säger du om årets upplaga väl också? Vad tycker du kännetecknar laget och vad behöver de för att det ska bli en fantastisk vår här nere?
Det jag har sett, jag tycker de är otroligt ojämna. Ena matchen kan de spela riktigt bra hockey och sen kan det gå väldigt lång tid innan de får till igen. Jag kan nästan tycka att Oskar och vad heter han? Lindstorp har räddat Malmö. Kanske hade de inte de varit där, så tror jag faktiskt Malmö hade legat lite längre ner. Där finns mycket hockey i det, men jag tycker som sagt det är väldigt ojämna. Men ska man bygga vidare på det här, så tror jag man måste ha minst två riktigt första och en andra back, och sen så måste man börja hitta, det är inte lätt, jag kanske får knyta på mig igen, att hitta en målskytt eller två som kan göra de här oväntade målen. Från liksom det tycker jag saknar, så att ja, de får kämpa.
Men det är väl så att Malmö har gått från att vara på 90-talet ett stjärnlag med fantastiska profiler. Idag är de ju ett hårt arbetande kollektiv. Abis, du följer ju alla 14 SHL-lag. Vad tycker du kännetecknar det här laget och har de inte gjort precis liksom det som man kan kräva av dem?
Jo, men det är ju precis som du säger. Malmö är ju kanske idag, det är ju fascinerande. Jag som var med på 90-talet och liksom då Malmö var glamourlaget och de här stjärnorna, och nu skulle jag vilja påstå att det kanske är det mest konsekventa och mest hårt jobbande laget i hela ligan. Så att man har gjort vad man förväntar sig, med tanke på att man har ju rensat ut i stort sett alla dyra spelare borta. Man har ett kollektiv där alla jobbar hårt och sådär, och ett bra målvaktsspel. Så att det är väl ungefär där. Jag tror jag tippar de 9-10 någonting i tabellen, och det är väl där någonstans de ligger. Och ska de komma lite högre upp, så behöver de nog få in lite mera spets, tror jag.
Vad tycker ni i publiken? Vad tycker ni det här laget saknar? Och jag vet att det finns... Plocka hem André och Kalle Söderberg, antar jag att du... När kommer André spela för Malmö?
Han är ju Malmö på. Han är ju... Malmö är långt in i hans hjärta.
Fråga mig,
ja, om du frågar mig så kommer det ju vara väldigt länge. Däremot så tror jag kanske att Kalle ligger i så fall närmare. Han har ju, som alla vet, Zlatans hus och... Han är också väldigt Malmökär, och han har själv sagt att den dagen så blir jag att flytta hem till Malmö. Nu har ju Kalle haft en fantastisk säsong i år. Riktigt, riktigt bra. Har fått tränarens förtroende. Kommer första året när han kom till Colorado, då ville de inte ens ha han kvar. Och han ville inte själv vara där. Men sen bytte de med tränare, så fick han ett helt annat gå. Och han är riktigt bra idag. Så att... Och sen är Kalle den, han bryr sig inte så mycket om vad alla andra säger. Han går sin egen väg, och jag tror inte det är många år sedan är han hemma.
Ja, Kalle Söderberg, ABS Morgon World Cup, då hade han inte det lätt. Och det var många som tyckte att han gjorde inte så jättebra ifrån sig. Men så i år har han ju bara smält till och kanske är en av Colorados bästa spelare.
Ja, men det är väl lite, hans karriär har väl gått lite upp och ner också där. Han var ju, fick ju... kom ju till Linköping där och fick en fantastisk utveckling där, och hade väl gått här ner och kört fast lite grann, kändes det som. Och sen har han haft några tuffa år och nu har han studs upp igen. Så att det är ju en spelare som alltid har gått lite sina egna vägar, och när det går bra så går det riktigt bra för honom.
Vad säger du om det lagbygget som Sylvegård har gjort, David?
Ja, alltså, du tänkte på det. Det känns ju väldigt negativa här nu. Liksom, vi pratar om att det inte finns några stjärnor och det är lite sådär. Men alltså, det man måste säga med Malmö är ju de här slutspelen. I framförallt kvartsfinalerna tycker man är imponerat. Och jag tror att det här laget är byggt mycket för att vara bra i ett slutspel. Där det blir lite andra värden som kommer in kanske än just det här. Och har den här spetsen. Utan där kan den här lagmaskinen fungera ganska bra. Så att man har ju... medvetet byggt det här laget, dels på grund av att ekonomin har blivit sämre, men också att man har känt att man tycker inte att man har fått ut tillräckligt mycket av de här så kallade stjärnorna då, som man har tagit hit från i Nordamerika i första hand, utan då har man valt att satsa på fler svenska killar, många med skånsk anknytning eller dansk anknytning, om vi säger så. Och det jag kan gilla med Malmö är att man ändå har skapat en egen identitet lite grann i det här. Mycket folk från regionen, mycket hårt jobb och så. Det kan jag sakna i många andra klubbar. Att man vet inte riktigt vad de står för, många klubbar tycker jag idag. Och där tycker jag Malmö på så sätt har varit föredöme. Att man vet vad man vill, och man har en kontinuitet i tränarstaben. Tycker man har en bra tränarstab som jobbar mycket med detaljer. Även om man inte har fått ut fullt kanske i år. Då, men så att det finns mycket att bygga på ändå, tycker jag.
Har man tagit väldigt otur också med den här säsongen? Jag tänker på att varje mitten av säsongen ville hem till Örebro. Molin som var tilltänkt att vara kanske topp tre på forwardsidan, den skadad och inte kan göra de här målen som de väl så behöver. Det är ganska mycket stolpe ut för Malmö.
Ja, Molin var ju lite otur, tycker jag. Jag har följt honom sedan han var 5-6 år där hemma i Gävle. Så att han och den utvecklingen han har haft de sista 2 åren, skulle bli jättespännande att se honom här. Jag tyckte att det var något på gång där. Och det var ju den spelaren som man skulle bygga mycket av offensiven runt i powerplay, och så går han sönder direkt och är borta hela säsongen. Han gjorde en kort comeback där, men så det var ju jättetufft för dem. Varje kan nog, även om han växt här, så kan de leva utan honom, så det tror jag. Men Emil Molin var tuff att de åkte på, med tanke på just att de hade så få spetsforwards.
Mm. Och för snart 2 veckor sedan så avslöjade Mr. Maddock, välkommen hit förresten, kul att ha det här, att Per Lidin har signat med Malmö.
Ja, han signar ju.
Vad tycker du om det? Alltså en 40-åring signar med Malmö mitt i säsongen.
Ja, de ringde mig också, men jag tackar nej. Per är ju en jävla energiknippe har runt om sig. Kan jaga fatt de flesta. Men frågan är om det är rätt melodi. Och ta honom. Det var tränaren som ville ha honom. Jag tror mer på att det är bättre kanske att han är ombytt. Och så står han bak vid Peter och dem och peppar grabbarna. Jag såg han lite förra året när han var i Karlskrona. Det var väl inte, tyckte jag, sådär bra. Så att det är nog många som höjde på ögonbrynen. Men jag tror att han kan nog, när vi börjar närma oss precis kanske ett slutspel, att jaga sina lagkamrater och höja dem ett par snäpp. Det tror jag säkert, men hockeymässigt tror jag inte att det kommer räcka till.
Vad händer till omklädningsrum då när man sista timmarna inför deadline, så får man en 40-åring som kommer in i omklädningsrummet? Blir man orolig för sin plats, eller bör man fundera på vart är vi på väg, eller vad händer i gruppdynamiken då?
Nej, det tror jag inte att någon är orolig för sin plats. Jag tror att de har nog fått reda på varför då, innan han kom ner i onklens första gången, varför han kommer vara där. Jag tror att de talar om för att han kommer att vara här för att jaga er. Både på träning och på matcher. Det är den känslan jag har för att hockeymässigt ändå, 40 år. Och möta killar idag som åker baklänges förbi Per. Nu kanske jag är lite hård, men jag själv mött Per när han var så, och det var inte lätt. Han hade munnen med sig, till och med värre än vad jag är. Han var jävligt jobbig möte. Och det är det jag tror att han vill få fram till sina nya lagkamrater.
När vi bandade här så är det ju, möter ju Malmö och HV71 och lagomställningen där. Visst var det så att Levin var inte med i lagomställningen?
Nej, jag tittade som hastigast nu innan ni kom in här, och jag såg ingen Per Ledin i lagomställningen där. Nej.
Vad säger ni om det då? Ska han spela Per eller ska han stå och jaga på i båset? Vad säger expertisen här framför oss?
Inget av det var någon som sa.
Okay. Ja. Så ni är lite missnöjda med Ledin-värvningen alltså? Ja. Och så, du hade en fråga här framme.
Du kan ta det. Tack. Vad säger spelarna som är kanske på väg upp i karriären och blir bänkade för att det kommer en 40-åring och tar deras plats?
Vi stänger en på början.
Jag skulle nog också ställt den frågan där. De kanske inte känner att där är den underifrån lite som kan höja sitt slutspel. Nu snackar inte jag spelet, utan kanske det här som vi har pratat om, vad han kan göra utanför. Jag hade gärna sett att, och det frågar jag Patrik också, varför tog ni honom, varför tog ni inte han målskjuten från Panther, vad heter han?
Vem sa det? Okej.
Ja, och då sa faktiskt Patrik till mig att vi har försökt, men Panther vill inte släppa honom. Och för jag tycker ändå det har kommit killar från Pantern upp till Malmö som har gjort det jävligt bra och fått stanna. Och jag frågade faktiskt Pater hur ni kunde ta in honom och varför tar ni inte honom. Men då sa han att Pantern har sagt definitivt nej.
Ja, spännande. Just nu då, Abris, senaste 10 matcherna har Red Hawks bara 3 segrar. Den här formsvackan, vad beror den på? Är det bara stolpa ut eller har du sett någonting i deras spel eller trend som gör det lite oroligt?
Nej, men jag tror att det är på det långa loppet så blir det tufft SHL om man inte har kanske de här spetsspelarna då som kan bidra. Nu har ju Malmö dessutom varit väldigt dåliga i special teams, både i boxplay och powerplay. Och det har nog också bidragit till att man levde ju väldigt mycket på ett bra målvaktsspel i början. Och det blir svårt och tufft att leva på det under en hel serie. Och det tror jag väl också har bidragit till det. Som vi säger att den offensiva produktionen har varit för dålig, plus att boxplay-spelet, där trodde jag faktiskt att Malmö skulle vara mycket bättre. Man har ju något lag som borde kunna spela bättre i boxplay, och man har varit bra i boxplay under Peter Anderssons tid också, så det där har det haltat ju lite grann i det, att man, när man är så pass trubbiga som man är framåt, så får man i alla fall inte vara så pass dålig i boxplay som man har varit.
Och sen har noterat också powerplay. Ja. Det har inte varit det bästa S-mål, så
nej, men där kanske man inte har lag för att förvänta sig så mycket mer heller. Man har ju inte ersatt Nils Andersson, man är Emil Molin skadad. Alltså, man har ju inget super powerplay-lag. Jag tror man ligger på en 18% eller någonting sånt kanske. Typ. Och det är väl klart det kan vara lite bättre, men det är väl inte, det är mer, jag är mer bekymrad i boxplay där, om jag ska titta med Redhawks ögon på att man inte är bättre där. För jag tror Malmö är näst sämst i special teams i hela SHL. Jag vet inte om det är Rögle som är sämre eller något. Men så att det måste ju upp. Samtidigt är det ju skönt att det finns en förbättringspotential där också då, för det kan ju vara bra att ha till slutspelet sen.
Har du börjat spela boxplay någon gång under sin karriär?
Ja, det har jag.
Om du ska ge lite tips, vad utgör en bra boxplayspelare?
En bra boxplayspelare är en kille som kan läsa spel.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag hade äran att få mitt sista år i Leksand när jag kom tillbaka. Vi ramlade ur det året, tyvärr. Tommy Sandlin. Han kom fram till mig innan säsongen, bara du spelar första boxplay. Ja. Tänkte fan, jag har aldrig spelat det innan. Nej, men han sa du, Tore Wikenstad ska spela det för att jag tycker att spelare som kan läsa spelet ska spela boxplay. Och jag och Tore faktiskt i toppen i elitsen på den tiden i box. Och det gäller ju. Nu är det väldigt mycket att du ska ligga pucklinje och täcka. Det var inte så mycket det förut, utan det var mer att läsa spelet och se till så att målvakten hade fri sikt. Så att, men det var inte mina... Man körde, vad heter det? Man körde strutsen på den tiden när det kom ett skott. Ju. Då lyfter man på benen. Ska inte träffa mig. Idag gäller det väldigt mycket att ligga i skottlinjen. Och det vet jag redan sen 16-landslaget och hela vägen upp kör de ju otroligt mycket med ligga skottlinjen.
Täcka.
Jag kommer ihåg när jag var och tittade på träningarna, andra började med sin 16. Halva laget satt i båset hade ont. Men ju mer man kom in i detta här, ju mindre ont gjorde det, för man låg rätt. Och där tycker jag, precis som du säger, att kanske Malmö måste bli lite bättre och boxa ut framför kassen och ligga lite mer i skottlinjen. För annars är det lätt att puckarna går igenom, och idag är det så många duktiga, precis som Malmö har faktiskt också en duktig Emil och står framför kassen. Så står de framför målet, så är det svårt för målvakten att se puckarna.
Du kunde ju bra tips med boxspel, det kanske jag inte trodde, men jag vet att du kan ge tips till Malmö om hur man får ett powerplay att fungera. Vad tycker du är nyckeln i powerplay, och om du skulle hjälpa Jesper Mattsson eller Flander eller Peter Andersson lite tips hur man väcker Malmös powerplay, vad måste till då?
Ja, men för det första så tycker jag, när man har Emil framför kassen, så tycker jag att det måste komma mycket mer skott. Man kan inte bara ha ett, två skott som går igenom, utan man måste ha lite mer. Och sen vet jag att Jesper är väldigt duktig och jobbar stenhårt för det här med powerplay. Samtidigt som du också sa här, att man måste kanske ha rätt spelare på de positionerna. Nu får ju Malmö ta de spelarna de har. Men det är nöta att låta pucken gå över, så liksom. Nu tittar jag ju väldigt mycket på Washington, så nu kan man inte jämföra dem, men de har faktiskt ett väldigt lätt, nu har de väldigt skickliga spelare som hela den första linan där med Niklas och dem, men pucken går upp och sen över, eller pucken upp till backen, så är det skott och så är det två man som jobbar in framför. Idag är det liksom, det gäller att vinna de här andra puckarna framför kassen.
Man behövs inte också någon spelare som är extremt skicklig med långa passningar.
Så är det ju.
Lite som Bäckström matar på Ovechkin. Nu är det elaktaste. Ja.
Så är det ju. Liksom, det är lite som ni sa här. De har kanske inte de spelarna som kan hålla det här lugnet och göra de här bra passningarna. Men alltså, det behöver inte vara så jävla krångligt. Upp till back och så skott. Om det inte funkar liksom de här grejerna, så att hellre ett skott för mycket än därför, annars går det inte mål.
Bland mina bästa Percy stories är ju när Mats Lust och Pekka Lindmark ska hit, och då blir ju Percy vill ju ha Mats Lust,
ja.
Och så visas att de sålde som ett paket från Färjestad att de skulle båda komma hit, men då hade ju då Percy sagt, den där Pekka, varför ska vi ha honom för, vi har ju redan Roger Nordström. Så han visste ju inte vem Pekka var då. Och då hade ju Pekka precis blivit vald till världens bästa målvakt.
Men jag tror inte Percy visste så mycket om hockey på den tiden. Utan han hade bara fått reda på att nu ska jag köpa ett lag. Och Färjestad var ju toppen på den tiden. Så att, men det ska nog Roger vara väldigt glad för. Att
han fick en mentor.
Att han fick Pekka som mentor. Och sen de sista åren så var det ju roligt också, för att då började Roger närma sig Pekka, och då började till och med Pekka kämpa på träningen. Så att då var det roligt.
Det är så här att du har ju helt riktigt att Timrå har ju lägst spelarbudget i SHL i år, sen kommer Mora, och sen har ju faktiskt Malmö på en 12:e plats i SHL. Så tänker man på det, så har ju Malmö gjort en fantastisk säsong, men Växjö spelar budget är ju liksom skyhög jämfört med Malmö, så att kommer Malmö någon gång i framtiden komma i fatt med storlagen?
Budgetmässigt?
Spelarmässigt, när man kan köpa spelare som Malmö bara drömmer om?
Jag hävdar ju att SHL är en ganska jämlik liga när det gäller spelarbudgetar. Jag tycker inte att det skiljer så himla mycket mellan. Man delar de här centrala avtalen exakt lika mellan klubbarna. Och sen är det ju visst skillnad i arenaintäkter, vad man kan dra in på arenan. Det är väl det och lokala sponsorer. Ja. Jo, det är ju olika ägare. Här har ju inte Malmö några stora förutsättningar att dra in pengar på arenan. Så att det är ju ett minus för dem. Men jag tror inte att det behöver stå och falla med det. Jag tror nog att Malmö kan komma upp på en nivå där man är i närheten. Det är väl bara ett par år sedan så låg man väl betydligt högre i spelarbudget än vad man gör nu, och jag tror säkert man kan komma tillbaka dit också. Det tror jag. Så att, och Växjö är ju mycket snack om. Samtidigt så det har jag gått igenom förut. Tittar man på Växjös lag så har de oftast 10 spelare som är rätt billiga också. Sen har de 10 som är dyra. Så att det är ju inte så att de har 22 stycken som är dyra. Så att det gäller ju att bygga lite smart då. Skellefteå gjorde ju likadant när de var som bästa 13-14. Då hade ju de också en 10 billiga egna juniorer. Nu har ju inte Växjö egna juniorer, men de har ju plockat in sådana som Oliver Bohm och Arvid Lundberg och liksom Viktor Andrén och den typen av spelare. Det är ju, jag tror inte att Växjö har så mycket högre budget än andra lag i SHL, om jag ska vara.
Innan vi går över och börjar kärlekbomba Robert Burakovsky här, hur slutar den här säsongen då? Vi kan ju ha handuppräckning här. Hur många tror att Malmö går till kvartsfinal?
Man måste tro på sitt lag.
Semifinal då? Hur många tror att de går till semifinal?
Då lär vi hjälpa våra lyssnare. Det är väl 5-10% kanske,
va? 80% på kvartsfinal, så är något sämre på semifinal då. Vilka vill ni ha då? Vilka vill ni ha i kvartsfinal? Inte Rögle, vill ni ha Rögle? Nej.
Ja, de är heta nu.
Varför vill de inte ha Rögle, tror du, Abis?
Ja, det ska vi nästan fråga dem om. Det är väl spännande att få Rögle i kvartsfinal. Vilka publikfester det skulle vara. Jag tror i alla fall att ekonomiansvarig skulle jubla.
Jag tror faktiskt att ni här, ni vågar inte ta Malmö, för skulle det vara att Malmö åker ut, och får ni höra det resten av livet.
Mot Rögle?
Mot Rögle, ja. För att det har alltid varit stor mot Lillebro.
Utifrån så Malmö och Rögle är ju för mig mumma. Åka ner hit och bevaka en sån slutspelsserie, det hade varit en höjdare. Den roligaste matchen jag sett under säsongen, det var, jag vet inte om det var Rögle-Malmö, det var runt jul var det. Och jag tror ena laget vann med 7-5. Jag tror Rögle tyvärr vann med 7-5. 7-6. Och det var den roligaste hockeymatchen jag sett i året.
Det kan ju riskera att vi får
honom
i
åttondel. Precis. Men hur slutar den säsongen, Abis, då?
Jag tror att de har en hygglig chans att ta sig förbi en kvart. Men jag tror inte det räcker så mycket längre. De har ju varit ett bra slutspelslag, Malmö. Och där har de ju rutin, och Peter och det här laget, stora delar av det här laget har ju varit med och slagit ut både Växjö och Frölunda i kvartsfinal. Så att, det tror jag nog inte ska vara omöjligt att vinna en kvart igen. Jag tror inte det är så många lag som vill möta Malmö i en kvart om de tar sig dit. Så att, men sen tror jag inte att kvalitet räcker för att gå längre än till semi.
Mentor Robert, vad säger du?
Ja, jag tror jag håller med. Jag tror att Malmö kan gå till slutspel och krigar att säga till en semi, men sen efter det så tror jag inte att det är tillräckligt med krafter, för att jag tror att det kommer att gå för mycket krafter åt det och gå vidare från kvartsfinalen. Det blir ju liksom, som sagt, som man gjort innan, det är krigar, men sen är det i slutspel gäller det att ha bästa målvakten och stolp in.
Mm. Ja, vi får se om våra experter får rätt här. Robert Burakovsky, du har ju en unik hockeykarriär. Och när vi står här nu, och det är bara några minuter innan jag släppt Malmö HV här, så står det alltså klart att du spelar inte hockey längre. Du har slutat spela hockey.
Ja, jag har slutat. Det är många som frågar mig.
De orden trodde jag aldrig jag skulle höra dig säga.
Nej, det var, två och ett halvt år sedan spelade jag i Limhamn.
Men nu spelar du inte ens med veteraner då?
Nej, jag har faktiskt hållit mig väck de sista 3 månaderna. Jag satsar på golf nu här. Väntar golfsäsongen. Får inte skada mig inför den. Jag älskar golf. Jag spelar väldigt mycket golf och spelar rätt mycket tävlingar. Men visst är det kul. Jag ska faktiskt på is imorgon med någon kompis här imorgon. Jag har lite ångest för det. Men
har du ångest för att känslan inte sitter där?
Det är mest höfter och ljumskar som inte riktigt hänger med. Så att jag håller mig på kvällarna, jag springer och går. Du. Nej, det är en från Bauhaus. De har haft sådana företagshockey idag. Så att Bosse kan inte förlora 2 gånger och han förlorar mot Raimo sist. Så att det. Ja, men om jag spelar så sa han upp bekantskapen till mig. Han är inte nöjd när jag spelar med hans kompisar då i Limhamn.
Men,
ja.
Men du, vad är du mest nöjd med? Du har ju är det 24 klubbar eller vad är vi uppe i nu? Har du jag startade och började räkna dem, men jag orkar inte lägga ut kulorna som beslut.
Nej, jag vet faktiskt inte. Det ligger väl här runt 20, va? Ja. Men jag är inte toppen i Sverige på flest klubbar.
Det finns säkert flera.
Ja, det,
8 länder och sen över 20 klubbar.
Mm.
Vad är du mest nöjd med under din karriär?
Mest nöjd är såklart att få vara i en sån stor klubb som Leksand på den tiden. Det kommer alltid vara nära mitt hjärta. Jag har väldigt goda vänner och jag umgås fortfarande med mycket av de folken där uppe. Jag älskar att vara i Leksand, speciellt på sommaren, midsommar. Självklart SM-guldet slår ju det mesta, första SM-guldet här i Malmö, med den publiken och det trycket vi hade på isstadion. Ja, det var ett bra mål i finalen mot Djurgården. Jag brukar fråga Tommy om han har fortfarande sett pucken. Det har han inte. Ja. Och sen min NHL-debut kan ju heller aldrig slå fel. Ju, även vi inte varit så bra lag i Ottawa. Men min hockeykarriär där jag tyckte jag spelade bäst hockey måste jag säga var i Schweiz. Det var fantastiskt. Där spelade jag min bästa hockey någonsin.
70 poäng i Liga B och sen gjorde du 49 poäng med Fribourg där Gotland i Liga A då. Varför bytte du klubbar så ofta?
Jag fick, om jag ska vara riktigt ärlig, jag har alltid varit känd överallt för att göra mycket mål. Och jag blev faktiskt väldigt jagad av många klubbar för att de ville ha målskytt.
Okej, så du var värvad hela tiden?
Jag blev värvad hela tiden man vet, om man tänker på pengarna idag så hade man haft hus både i Spanien och Florida överallt. Men de pengarna var inte så stora på den tiden ju. Så att, men det handlar inte om pengar eller någonting, utan det var ju att komma till bättre lag och bättre klubbar. Det var så. Idag gör man kanske inte på det viset som jag gjorde på den tiden. Men det var häftigt. Det var en häftig resa.
Vad tjänade en välbetald spelare i Malmö Red också under Percys tid, typ 92, 93, 94? Vad var låg månadslönerna på toppspelarna då?
Är det preskriberat det här eller kan vi liksom... Ja, jag... 20 år sedan nu, eller kan skattemyndigheten komma?
Nej, jag vet. Ja, men jag ska vara riktigt ärlig, så vi tjänar nu en 200-300 i månaden och sen...
Är det på den tiden?
På den tiden och sen tror jag... Det var ju Percy som... Någon annan tror jag inte tjänade de här pengarna. Nej. Sen om de tjänar 100 och kanske fick 600 någon annanstans, det vet inte jag. Men jag vet ju när jag skrev på första gången så behövde inte jag slänga in så mycket i mitt hus, för Percy ägde Elbehus. Så att jag tog lite lön och ett hus där som är... Varit rätt så mycket då.
NHL då, vad var det som gjorde att du åkte ändå över en bra ålder? Vad kunde ha varit, 25-26 år?
Ja, 26-27 va?
Du var liksom mogen och beredd för det. Vad var det som gjorde att du med de kvaliteterna inte tog en plats ännu?
Alltså, det sjuka var att jag under träningsmatcherna var det jag och Vladimir Rosiska, tjecken där, och Yashin. Vi bildade en femma där som var helt överlägsen och sen... På morgonvärmningen så kom han, och jag spelade alla matcher. Jag tror att Kiska hade mest mål och jag och Yashin hade kom därefter. Och han kom till mig på morgonen och sa, det här är din största dag i ditt liv inom hockeyn och det ska bli häftigt. Och sen när matchen började fick jag inte ett byte. Och killarna bara sa, han kommer att testa det och sånt. Så efter tre matcher blev jag nedskickad till farmarlaget. Och där gjorde jag verkligen succé. Jag spelade absolut sämsta laget och gjorde 67 poäng på 59 matcher, tror jag.
Prince Edward Island Senators.
Ja.
Sen åkte du hem, sen var det klagen på det. Var det så att du inte orkade hålla i?
Jag pallade inte med han, Rick Bones. Jag vet inte, ni kan söka vilket lag. Han är kvar fortfarande nu. Stackars
dom. Han har varit i Florida några år där.
Ja, och jag kände bara liksom att han tror inte tog på mig. Jag skulle vara kvar för han fick sparken 2 månader sen eller sånt där. Så att jag hade inte det där tålamodet, men Klagenfurt, det där André är född ju, så att han tycker inte om när de skriver att han är Österrike, det vet ju du. Alltså, då var de väldigt snabbt och sa att jag är svensk. Så att det var lite synd att där, för jag spelar bra hockey när jag var där faktiskt.
Vi ska släppa er snart här. Vi ska dra lite burra-stories och sen ska du få ut din drömfemma och sen ska vi avrunda här. Stämmer det att, jag tror att du spelade för Leksand då, att det var så här All-Star-game i elitserien då, och då frågade om det var Masken som var sportchefen och det var att du, vilka grenar vill du ställa upp med den här All-Star-matchen? Det var åka snabbt, det var prickskytte, det var hårdast och så var det säkert någonting.
Snabbast, ja.
Ja, precis. Och då sa du, jag kan ta alla, jag vinner alla.
Ja, det gjorde jag. Men Masken sa då, nu får bara ta en.
Och vilken tog du till slut?
Hårda skott. Och då ska man skjuta tre skott. Och jag sa till att jag skjuter sist. Så när alla skjuter sina förra skott så skjuter jag ett skott och det räckte.
Ja, det är bra. Du hade ett grymt skott.
Han tog den faktiskt med de killarna här uppe nu. Jag vill intervjua Masken.
Ja, okej, jag är förberedd på det.
Ja.
Och då kanske den här också redan har kommit upp då. Och då kan du ju gissa den som är min källare här då. Men Malmö spelade borta mot Brynäs. Malmö vann eller förlorade mot Uddamål.
AIK.
Var det AIK? AIK spelade borta mot Brynäs.
Förlorade 7-6.
7-6 och du gjorde 5 mål.
Ja.
Vad gjorde du med klubban efteråt?
Publiken krävde min klubba så jag fick kasta upp den.
Så att
jag körde fram och kastade upp den på läktaren.
Och efter den matchen sprang du och jagade Masken för att han fick pris som matchens lirare. Och du tyckte att de var helt galna som att han...
Ja, det kan ju stämma. Jag kommer inte ihåg det, men Masken sa det också, att jag inte hade fått matchlöja. Jag blev tokig på det, men det stämde säkert. Det ska vara rätt.
Det här med brutto och netto, vad kommer det ifrån? De frågar, du måste fråga både om brutto och netto. Vad är det för något?
Jag blev uppflyttad i Leksand tidig ålder. Jag tror jag var 17, 17,5. Och så kommer det en bankkille in och skulle förklara liksom hur vi skulle förklara hur man skulle lägga undan pengar, hur man skulle spara och sätta dem på olika grejer. Och det var mycket brutto och netto. Och då sa jag bara, reste mig upp och sa, vad fan är brutto? Tala om istället vad jag får in på mitt konto. Så att det stämmer.
Och när vi är inne på Leksandstiden där, den här storyn med att du gick in på banken och skulle ta ut pengar och så frågade de efter legitimation. Och då sa du så här, men känner du inte igen mig? Det är jag som är boa.
Det kan du säkert stämma också. Det var nog en gammal tant som inte kan en hockey. Alla känner varandra där, så att det behöver ingen lägg. Har aldrig behövt. Men det alltså, så länge sedan. Så, men det stämmer säkert.
Du, och så vann du poängligan ett år. Och det som är mest fascinerande, rätta mig nu, så satt du på en anstalt då.
Ja.
Hur kan man vinna poängligan och samtidigt sitta inne? Hur är det möjligt?
Ja, det är möjligt att 2 år innan jag flyttade till AIK så hamnade jag slagsmål i Leksand. Med en stockholmare. Och vi leksingar och vi skåningar, men nu sa så vi gillar inte stockholmare. Och han var dum. Och skulle impa på någon tjejer där och han gav mig en smäll och så fick jag smaka på det skånska stålet då.
Och du hade hjälp av Heinz Eders?
Nej, han hade gått hem. Han har gått hem. Men problemet var bara att jag fick först villkorligt 13 000 i böter. Och sen så var det så att han, sonen, eller pappan till den här som jag tog, högsta chefen inom Stockholmspolisen. Ja, så jag fick faktiskt en månad att sitta inne i där. Och då ringde jag dit och sa, så här är det, jag ligger nära landslaget och jag vill gärna få det här ur världen och sånt. Finns det möjlighet att jag kan komma in och finns det möjlighet att jag kan få träna en gång i veckan och få spela matcherna? Och när man sitter inne så är en månad så får man liksom ingen permission överhuvudtaget. Och han ringde dagen efter så sa han, okej, jag har fått igenom att du kommer, så du är välkommen. Så jag åkte dit, sov över där, var skiträdd. Men det var ju sån anstalt där liksom, alla de värsta fångarna då som ska då komma ut i normala livet. Sån här öppen anstalt. De som har suttit många, många år, som ska se ut i arbetslivet igen.
En sluss
alltså. Slussas ut där och där satt ju de små kriminella som jag då. Så att dagen efter på kvällen, du blev uppkallad till högsta chefen där.